Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej kompisar! Pillan är en tjej som både enligt mig och Viktor är helt fantastisk och som verkligen berör. Hon berörde i alla fall oss enormt under den intervjun som vi har gjort med henne idag. Hon berättar om sin historia av anorexi. En sjukdom som hon blev diagnostiserad med för 10 år sedan när hon var 15 och har till stor del faktiskt kommit ur och lever faktiskt ett meningsfullt liv och ser ljuset. Otroligt inspirerande och framförallt hoppfullt för er både som kanske själva lider eller har lidit av en ätstörning eller som är anhöriga till någon som har en ätstörning. Så Pillan berättar om sitt liv, både hur hon fick diagnosen och de olika behandlingar som hon har fått, men också vad som hjälpte henne att komma ur det. Så luta er tillbaka och njut av Pillans ord. Och Pillan, tack för att du tog dig tid. Vi länkar även till hennes Instagramkonto och hennes hemsida. Nu kör vi.
Ja, och sen var jag några månader på dagvården. Mm. Och sen kom jag ut och skulle leva livet. Mm. Vilket inte gick så jättebra. Nej. Jag fick nämligen sluta samma vecka som jag hade nått min så kallade normalvikt. Mm. Och samma vecka som det blev sommarlov i skolan. Mm. Och då skulle jag ju stå där och klara mig själv ett sommarlov när jag inte hade någon, jag hade inga vänner kvar. Och jag hade väl absolut ingenting att göra.
Inga rutiner.
Inga rutiner, mm. Ingenting. Och jag hade precis fått en ny kropp som jag inte alls hade lärt känna. Mm. Så att jag gick ju det sommarlovet och blev sjuk igen. Mm. Så på hösten så började samma resa igen.
Välkomna ska ni vara till vardagsrummet. Vi sitter, det är mysigt, det är lite budda grejer, det är härlig belysning, det är några ljus som lyser tänkte jag säga här. Och nästa. Framförallt är det härlig energi och vi ja. Har en gäst med oss.
Det har vi. Hej Pillan!
Hej!
Välkommen. Hur tack, är tack. Läget?
Det är fint. Det är kul att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Mm. Viktor kom precis in från, du har varit i kyrkan.
Jag har varit i kyrkan.
Och blivit frälst.
Jag kan säga ja, jag har nog blivit frälst faktiskt. Jag står så att säga med båda, jag sitter vid bassängkanten och liksom lite på väg i. Men samtidigt så är det som att det regnar heligt vatten över mig samtidigt.
Oj, du är täckt av vatten alltså?
Det är den känslan.
Okej, jag förstår precis.
Nej, jag också.
Känner ni igen den känslan, Pille?
Jo, verkligen.
Är det okej med att bli kallad Pillan? Eller heter du Pillan? Eller?
Jag heter Pernilla, men Pillan är helt okej. Det är liksom det jag
en
kallas.
En del av ditt persona. Ja.
För att jag blir inte... En del får ju för sig att de... Så här, det här med smeknamn. En del, det är ju ibland en lite så här härskarteknik av folk. Att bara så här, Virre eller Vicke. Nej, jag vill inte bli kallad Vicke. Jag vill bli kallad Viktor.
Men om du själv har presenterat dig med ett smeknamn, då är det okej.
Då går det bra.
Ja, och jag presenterar mig med Pillan.
Hej Pillan.
Hej.
Vilken tur. Ska vi berätta bakgrunden? Jag hittade dig, Pillan, för några månader sedan på ditt Instagram-konto. Och du ska snart få berätta din historia. Men det som bara som föranledde den här intervjun var att du och jag satt och pratade lite här innan du kom, Viktor, om psykisk ohälsa och hur media, hur vi framhåller det och huruvida det finns personer som, eller offentliga personer som kanske lyfter psykisk ohälsa i form av att man berättar om sin egen ohälsa, att man har ångest eller panikångest eller någon diagnos, och att det blir någon form, en del av ens varumärke och att det stannar där, att man berättar om det. Och det som du och jag pratade om och enades om är det här vikten av att, att man faktiskt vill ge någonting till de som följer den. Och att man inte bara vill kanske bli erkänd och sedd och få sympatier för att man är sjuk eller för att man har någon diagnos eller så. Utan att man faktiskt vill ge tillbaka i form av tankeställare eller tipsråd eller vad det nu kan vara. Och när jag hittade ditt Instagram-konto så upplevde jag det, för det första att du är fantastisk på att uttrycka dig i skrift. Och för det andra att jag tycker att att du verkligen når fram med budskap. Och att du verkligen vill ge någonting till de som följer dig. Och det blev jag jätteimponerad av. Så därför så hörde vi av oss till dig. För att jag ville höra lite, eller jag i alla fall är intresserad av att höra lite om din historia kring från anorexi. För det är det som du har haft problem med. Bland annat kanske, alla har väl problem med olika saker vid sidan av också. Men så det är bakgrunden till det. Och sen också, för vi intervjuade en tjej, Stephanie, för 2 år sedan ungefär, kring anorexi. Och hon var ju fortfarande sjuk och väldigt mycket i sin sjukdom. Och just där och då så hade inte hon kanske jättemycket framtidshopp. Hon hade inte riktigt fått den hjälpen som hon hade behövt. Och med dig, när jag har följt dig, så har jag fått hopp. Och du visar på ett exempel där det faktiskt kan gå. Att gå från att vara väldigt, väldigt sjuk, till och med nära döden, till att faktiskt komma ur det. Och vi snackar om det, att man kanske inte säger att man är frisk, men att det i alla fall går åt rätt håll. Och det ville jag lyfta. Det här att det faktiskt nå hopp. Och så.
Nu bjuder vi in Pillan.
Ja.
Nu har du snackat 4 minuter.
Nej, men först vill jag bara tacka för fina ord. Nej, men ja, det stämmer väl liksom att jag vill väl liksom förmedla med mitt Instagram-konto dels att det inte finns någon perfektion liksom, att det inte är så här blev jag frisk eller så här blev jag lycklig, utan att det liksom är här och nu, så här har jag gjort för att ta mig hit där jag är idag, och vara ärlig med att jag mår ju bättre, absolut, och jag har ju många lyckliga stunder där, men att livet aldrig är felfritt eller perfekt, och att det liksom inte, att man inte är ett sken av att bara vara en plastig person som går från att vara sjuk till att bli perfekt. Att det inte finns liksom.
Och det perfekta livet finns nog inte för någon, oavsett eller vilka, om man haft en sjukdom eller inte, eller om man, alltså vad för typ av sjukdom man har. Och alla har väl inte en släng av något, så att säga. Det hör ju till. Men ska vi ta det från början? Hur börjar det?
Ja, vi kan ju ta det från början här. Det är en lång historia som jag ska försöka sammanfatta här. Jag fick min diagnos anorexia år 2006. För alltså 11 år sedan. Och ja, i början så...
Hur gammal var du då?
Jag var 15. Och det var liksom, i början så visste jag inte alls vad det var. Jag tog inte alls till mig de här orden om att jag skulle ha anorexia liksom. Jag bara visste inte vad som hände.
Var det någon som reagerade på det i din omgivning? Var det därför eller hur gick det till?
Alltså det var, jag var på ett konfirmationsläger och den sommaren så, eller det var här på sommaren då, och innan dess hade jag liksom tränat ganska mycket och börjat tänka på kost och hälsa liksom. Och sen på det här konfirmationslägret så vart det tydligen så uppenbart att jag inte var som en normal människa, normal inom sån här situationstecken eller vad heter. Mm. Och att då var det någon som kom fram till mig och sa att, eller frågade hur jag mådde och sa att du har nog en ätstörning. Och jag bara, nej. Eller vadå? Liksom, jag fattade ingenting. Och så sa jag bara, jag har bara lite dålig aptit liksom. Och jag tränar lite för att jag spelar fotboll. Men sen så fick jag ju då ringa hem och berätta för mina föräldrar om att de sa att jag mådde dåligt. Men jag fattade inte alls det då. Mm. Så när jag kom hem där så trodde väl mamma och pappa att det var liksom inget speciellt egentligen. Att det bara var någonting som skulle gå över. Men sen var jag så fast i det att det bara gick ner för.
Så att när du fick frågan på det här konfirmationslägret att du har något problem och det här. När du sa då så här, nej men jag har ingen aptit eller vadå? Det var verkligen ärligt när du sa det. Så.
Ja, alltså,
du förstod inte själv.
Nej, jag visste inte vad... Jag hade alltså aldrig stött på den här sjukdomen tidigare. Nej. Jag visste att en av mina barndomsvänner hade varit sjuk. Men jag visste ju fortfarande inte vad det var för sjukdom. Så det var först när jag blev medsläpad till en ätstörningsenhet och fick diagnosen som jag verkligen så här, aha, det här är en sjukdom liksom. Och började googla på den liksom.
Minns du, mådde du dåligt, alltså rent psykiskt, om man bortser från ätproblematiken, minns du hur du mådde perioden där när du var 14-15 innan du fick diagnosen? Mådde du bra?
Ja, alltså nej. Jag tror inte jag reflekterade så mycket över hur jag mådde då faktiskt. Men så här i efterhand så kan jag ju inte se att jag mådde bra. Nej. För jag har haft väldigt mycket psykiska tankar eller så här problem sedan jag var liten i form av tvångstankar och sådär. Men det hade jag ju liksom inte fattat heller var annorlunda och konstigt. Utan jag hade liksom bara levt med det. Men sen var det ju en period när det var jävligt jobbigt i livet. Liksom. Man bytte kompisar, man bytte skola. Eller jag skulle börja... Jag har börjat för tidigt. Jag skulle precis börja gymnasiet efter det sommarlovet. Så det var jättemycket tankar.
Nu i efterhand, kan du se att du hade, att du var tydligt anorexia då?
Ja, i efterhand ja. Men där och då, nej. Det tog ganska lång tid innan jag förstod att jag var sjuk.
Så det började liksom lite trevande att du intalar själv, nej men jag har inte så mycket aptit, jag stumpar lite och äter det här. Så man kan säga att du lurade dig själv ganska länge alltså.
Ja, absolut. Och sen det var nog alltså först, jag började gymnasiet den hösten år 2006. Och det var först när jag märkte att jag inte kom upp i sängen på morgonen och liksom inte kunde ta mig till skolan för att jag var så borta och så trött och så seg. Och jag har liksom aldrig skolkat tidigare, men när jag inte tog mig till skolan, det var liksom då som jag började verkligen så här, det slog till i huvudet liksom, okej, vänta, det kanske är någonting som inte riktigt är så bra det här.
Hade du någon tanke på att du ville gå ner i vikt eller ville bli smalare då när du började träna mer och äta mindre?
Ja, dels så var det i ren prestation, för jag spelade fotboll, att jag ville bli liksom bättre. För jag fick aldrig spela med det bra laget och då tänkte jag att ja, då tränar jag på nu så får jag göra det. Men sen var det ju också att jag kände att jag aldrig passade in och att jag tänkte att jag kanske passar in mer om jag har en kropp som ser bra ut. Bra ut då, tänkte jag, var smal. Så det är klart det hade med det att göra. Men jag var inte så insatt i hur det här skulle gå till. Mm. Mer än att göra de klassiska grejerna, minska på socker och sådär. Det var först liksom, när jag hade fått diagnosen och kommit in på ett behandlingshem som jag började med massa andra tricks och sådär.
Mm. Får jag gissa att du inte kom med i A-laget?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, det brukar ju inte vara... Det rimmar ju illa med att inte käka så träna hårt.
Jo, jag var väl kanske inte så logisk på den tiden.
Nej, men det blir ju lätt så. Känner du... jag har fått höra mycket... Eftersom att jag tycker att var och varannan har ju lidit av de här grejerna. Det är ju, det är ju superhemskt. Det är därför bra att du blir en förespråkare och kan berätta din historia om det här. Kände du den här... nästan den här överlägsna känslan som ofta infinner sig, för vissa har berättat om att även när man fastar och så här så kan det bli, för det blir en typ av endorfiner och så som bryts, det här sista kraften innan man typ dör.
Ja, alltså i början så var det ju verkligen, man fick ju såna kickar av det, av att se dels så här siffrorna på vågen, att de gick ner, alltså det var en jättehärlig kick liksom. Men till slut så försvinner de där kickarna. Mm. Alltså det, ja, det övergår bara till rent ångest och hat liksom. Men i början så absolut så kände jag, så var det ju bara glädje av att liksom, oh wow, nu klarar jag att stå emot det här, eller nu klarade jag att gå ner det här.
Ja, just det, för du känner att du är lite nästan överlägsen eftersom att, och det är det som är så förrädiskt också, för många upplever det, att de mår bättre än någonsin när de slutar äta och
absolut,
så, strunta i lunchen, ni kan sitta där i era tjockisar och äta.
I början så var det så, men som sagt så ju mer, genom åren så har sjukdomen liksom ändrat sig inom mig och fått andra betydelser och sådär.
För jag gissar att det har gått ganska långt när man liksom tappar totalt energi just där och inte knappt kommer upp ur sängen.
Jo.
Hur långt, eller ska man säga, hur lågt hade du sjunkit då liksom?
Alltså, ja, lågt. Nej, men alltså, det är klart att jag sjunkit lågt, men jag kunde ju aldrig se det där och då. Mm.
Men för skillnaden på om jag skiljer på dig och i alla fall de vänner som jag har som har haft ätstörningar, att när du inte hade den här förståelsen för att så här, på riktigt att du hade en ätstörning, för många som är medvetna om att de har en ätstörning börjar ju försöka dölja det så gott de kan för andra, att de säger att jag har käkat eller de tar stora kläder och allt det där. Hade du inte såna typ av så här, skyddbeteenden?
Inte kanske i början. Men sen så blev det väl ändå så liksom, att det var väl mest i skolan så här, att jag hittade på anledningar till att jag inte skulle äta i matsalen och sådär. Men hemma så, jag kommer inte ens ihåg om mina föräldrar liksom, det var aldrig så att någon tvingade på mig mat heller. Eller det gjorde de säkert, men jag kommer inte ihåg det. Utan jag kunde liksom bara välja själv.
Så trots din diagnos så tog det liksom lång tid innan du fattat att det var problem liksom, så här, ja, men de säger att det är problem. Det heter ju Minnesota-modellen, var 12-stegsprogrammet. Det första steget är förnekelse. Att man måste erkänna att man har ett problem, att man är beroende.
Ja, men anledningen till att jag förmodligen har varit sjuk ganska länge är väl för att jag inte har erkänt det liksom, förrän efter ganska lång tid. Och det spelade ingen roll hur mycket jag liksom var inne på behandling och folk sa att det här är en behandling för de sjukaste och bla bla bla. Jag tog det aldrig till mig på något sätt liksom, att jag skulle vara sjuk. Nej.
Hur gick det ut över resten av ditt liv? Jag tänker, för att många, ofta är det ju kanske högpresterande, duktiga flickan typen som drabbas av det här. De vill kunna kontrollera allt liksom, och vill ha kontroll över till och med det. Och jag menar, hur gick det för dig? Alltså, vad hände i övriga delar av ditt liv? Förutom att, alltså, att jag förstår att du sjunker.
Ja, nej, men alltså det, på sätt och vis så innan jag var, så har det ju liksom förändrat, eller ja, det har förändrat typ hela min personlighet. Från början var jag väldigt, eller från början, alltså tidigare, innan jag var sjuk, så var jag väldigt blyg. Och jag vågade ju aldrig liksom inte lyckas. Eller vad man säger, jag skulle ju plugga och ha bäst på, eller så här, höga betyg och allt sånt där, och prestera där. Medan jag sen, när jag väl blev sjuk, så slutade jag ju gå i skolan och jag gick ju inte klart gymnasiet och jag slutade väl att liksom prestera överhuvudtaget. Liksom.
Du sa att du, när du utvecklade den här ätstörningen, att du kände att du inte passade in och att du var annorlunda. Och att det här med att träna mer och komma med i lag, bättre lag och så här. På vilket sätt kände du dig annorlunda? Eller att du inte passade in?
Jag vet egentligen inte. Jag bara kände att jag inte passade in. Kanske för att jag, jag vet inte, jag kände mig bara annorlunda och konstigt. Dels för att jag hade mycket tvångstankar och för att jag tror att det liksom satte mig lite i en annan, ett fack liksom, om att vara lite konstig, för jag kunde göra lite konstiga grejer. Men också för att jag tror inte att jag var ganska osäker på mig själv och tyckte inte att jag var lika bra som andra.
Så här nu i efterhand, om du tänker tillbaka på den tiden innan du utvecklade ätstörningen så att det blev så pass allvarligt som det blev. Vad hade du behövt där och då? Om någon hade kunnat hindra eller förebygga det här, vad tror du att det skulle ha varit?
Dels så hade jag nog behövt eller fått veta att man inte behöver vara som alla andra. Och sen hade jag väl rent så här, psykologiskt kanske behövt hjälp för mina tångstankar. Men det är ju ingenting som man liksom kan göra om eller vad man ska säga. Nej, det var ju bara som att... Jag har haft tvångstankar sedan jag var 7 år typ. Och det, är ingen som, det var ingen som märkte någonting eller, förrän jag fick min anorexidiagnos då. När jag var 15. Så jag har ju gått ganska många år med att må dåligt, fast jag inte själv har vetat det. För jag har inte vetat att det har varit konstigt. Ja. Makes no sense kanske. Men...
Nej. Ah, just det. Och vilken typ av tvångstankar? Är det OCD eller?
Ja, precis. Det heter väl så. Men alltså, det var ju att jag... tog på saker med båda händerna, öppnade och stängde dörrar, tände lampknappar och allt sånt där. Men sen det som var lite så här, det var att det försvann när jag fick min ätstörning. För då koncentrerade jag allting på maten. Så för, på ett sätt blev det liksom en lättnad för mig i att vara sjuk.
Just det, man byter beroende.
Precis, man byter.
Eller?
Det är så här, allt går ju över i det ena till det andra.
Just det.
Men vad dubb, vad svårt. Jag blir så kluven när jag tänker på det där med tvångssyndrom. Att du inte visste att du hade det. För det, jag som då är lite skeptisk till diagnoser generellt. Och för att jag är rädd för vad det gör med vår självbild och vår identitet. Att om du hade ett problem som du inte upplevde som ett problem. Kontra att det ändå gav dig kanske problem. Det där får mig, det gör mig jätteförvirrad.
Ja, men det är jättekonstigt.
Det är svårt.
Ja, det är skitsvårt. För jag visste inte att det ens fanns ett ord som hette tvångstankar förrän jag fick frågorna när jag fick så här, testades för anorexi då. Då fick man ju svara på lite frågor. Då var det någon som frågade, har du tvångstankar? Jag bara, vad är det liksom? De bara, men så här, att du har saker som du måste göra. Jag bara, kanske lite grann, medan jag egentligen skulle säga så här, hela mina jävla dagar består av tvångstankar liksom. Men, och det var då jag började förstå att det fanns. Och sen har man väl liksom förstått att det kanske har haft en del med min sjukdom att göra också.
Vad hände då när du fick den här diagnosen? Vad blev behandlingsplanen då?
Alltså jag fick min diagnos och sen är det ju som alltid väldigt långa köer till de här ätstörningsenheterna. Så jag fick gå hem och vänta på att de skulle ringa upp och ge mig en tid. Och det tog, jag tror att det var drygt en månad eller något sånt där innan jag fick en tid. Och då var jag satt i kö till en dagvårdsbehandling. Så när jag kom dit så hade det gått så lång tid. Jag hade blivit så sjuk att jag klarade inte av att gå i dagvård. Så då satte de mig i kö till slutenvården där man är dygnet runt och även på helger. Så då fick jag sluta på dagvården och gå hem och vänta på en plats på slutenvården. Och under den tiden så hann jag bli sämre. Så när jag kom till slutenvården några veckor senare så var jag för sjuk för att vara där också. Så då fick jag åka till Sachsska barnakut och ligga inlagd där ett tag.
Är det näringsmässigt som man är för sjuk? Alltså att du verkligen behöver...
Både näringsmässigt och att det har blivit för svårt i huvudet liksom. Att jag inte kan rent fysiskt liksom förmå mig att äta. Och jag måste ligga med dropp och sond.
Vad minns du från den här tiden om du försöker minnas tillbaka från den här värsta? För det måste ju vara när det eskalerade totalt.
Ja, men alltså jag...
Har du med mig?
Jag minns en del, men samtidigt så har jag faktiskt svarta luckor. Att jag inte minns någonting. Men jag minns att jag... Att jag liksom, på ett sätt så satt jag liksom hoppades på att de hela tiden skulle ringa och säga att men nu har vi en plats till dig här, nu har vi en plats. Medan en annan sida av mig bara inte alls ville eller förstod, alltså så här, bara tänkt, var så himla rädd för det här att få komma in på ett sjukhus och bli behandlad. Och så här. Det var det värsta som kunde hända, samtidigt som jag verkligen önskade mig det liksom.
Men gud, hur hanterade du det här, just den här känslan av att någon säger så här, nej, vi kan inte ta emot dig här. Eller nej, du platsar inte här.
Det, så här det,
hur hanterar man det?
Ja, alltså när de sa det på dagvården, att jag inte passade där, då var jag ändå så här... Då hade sjukdomen ett sånt grepp om mig att jag bara tyckte att det var skönt att jag inte skulle få någon hjälp längre. Då var jag fri att göra vad jag ville. Men sen när det väl kom till slutenvården och de inte ville ha mig där heller och var tvungen att skicka mig till ett annat sjukhus, då var jag mer rädd. Och då var det mer obehagligt, för då var det som medicinskt sjukligt. Liksom.
Minns du hur dina föräldrar agerade liksom, i relation till dem? Vad gjorde de?
Ja, min mamma, jag har mest haft min mamma med mig. Liksom. Min pappa också funnits där, men inte på samma sätt. Hon var väl väldigt så här, min mamma då, hon var väldigt förstörd skulle jag vilja säga. Jag såg väl kanske inte det då, för jag var ju så fokuserad på mig själv. Men så här, i efterhand så kan jag ju förstå att vi åkte till akuten var och varannan dag och tog prover. Och sen helt plötsligt så, när jag var där och de sa att jag inte fick vara på slutenvården, då var det bara taxi direkt till sjukhuset där vi skulle läggas in. Och hon hade ju ingenting, kunde ju inte jobba eller någonting. Bara, ja, var ju låst där med mig. Hon fick inte lämna rummet heller liksom. Så vi var inlåsta på det där rummet en vecka. Och så... Ja, så hon...
Med dropp typ, eller?
Ja, med dropp och sånt. Så det
och
var
efter väldigt... den veckan, var du då, fick du komma till slutenvården då?
Då fick jag komma tillbaka till slutenvården.
Ah. Är den här i Stockholm?
Eller? Den är i Stockholm. Då var den på Löwenströmska sjukhuset, men nu har de bytt runt lite.
Hur länge var du där då?
Då var jag där i... Jag var på slutenvården i ett halvår. Ja, och sen var jag några månader på dagvården. Och sen kom jag ut och skulle leva livet. Vilket inte gick så jättebra.
Nej.
Jag fick nämligen sluta samma vecka som jag hade nått min så kallade normalvikt. Och samma vecka som det blev sommarlov i skolan. Och då skulle jag ju stå där och klara mig själv ett sommarlov när jag inte hade någon, jag hade inga vänner kvar. Och jag hade väl absolut ingenting att göra.
Inga rutiner,
ingenting. Och jag hade precis fått en ny kropp som jag inte alls hade lärt känna. Så att jag gick ju det sommarlovet och blev sjuk igen. Så på hösten så började samma resa igen med slutenvård och dagvård. Och,
när var det här? Vilket år var det här?
Första året så var det ju 2006 till 2007 som jag var inlagd. Sen var det 2007 till våren 2008.
Okej.
Och det, efter så var det ett break mellan slutenvården och dagvården där. Och då skulle mamma och jag resa bort. Och när jag kom hem så hade inte den resan gått så bra. Så då mådde jag väldigt dåligt igen. Och då sa de att jag inte var välkommen tillbaka till den enheten. För att jag hade varit där så länge och de trodde inte de kunde hjälpa mig mer. Så där stod vi utan hjälp. Ja, mamma.
För det beskrivs det på nu också. Att det var liksom, att det inte fanns hjälp alla gånger. Att det var så här...
Nej, det finns inte alltid hjälp. Och dels som sagt ser det alltid köer. Och sen får man hjälp länge på ett ställe och de inte kan hjälpa en, så måste man ju söka någon annanstans. Och det är inte det lättaste.
Upplevde du det halvåret som du var där? Upplevde du den tiden som bra för dig? Alltså hjälpte de dig där då, den där första halvåret?
Nej, alltså ingenting hjälpte mig på det tiden mer än att jag hade en vilja av att komma ut så att jag kunde få leva mitt liv. Det livet jag ville leva var inte ett friskt liv. Det hjälpte inte alls mig, och det är nog inte på grund av kanske behandlingen i sig bara, utan på grund av min inställning. Eftersom jag inte alls tog till mig av att jag var sjuk, så... Tog men inte till mig av hjälp.
Inte det en del av behandlingen att komma åt din...
Jo, det tycker jag ju.
Så tänker jag. Din självbild, din inställning, din motivation, din så.
Men det... Nej, men på den tiden så tyckte inte jag alls att behandlingen var särskilt hjälpande. Och det har väl ändå... Jag vet inte om det bara är min inställning som har förändrats eller om behandlingen har förändrats. Men nu senast jag var inlagd så var det ju betydligt bättre. Så...
Och när var det senast du var inlagd?
Det var... Vad fan ska det vara? 2016. Förra året. Eller?
Förra året?
Ja, jo, men imorgon så har jag varit sjukhusfri ett år.
Grattis.
Tack. så ja, det var förra året. Det var i mars 2016 som jag lades in senaste gången.
När känner du att du fick sjukdomsinsikt? När fattar du att du var sjuk?
2013.
Wow.
Så från 2006 till 2013 hade du det, så det gick
innan
alla de åren.
Alltså det är klart jag på något sätt har tagit orden i min mun och sagt att jag har anorexia liksom. Jag har aldrig liksom förstått det på samma sätt som år 2013, eller egentligen på hösten 2012 och vintern 2013.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2013.
Vad hände då då?
Nej, men då var jag så väldigt sjuk att det är ett under att jag överlevde, skulle jag vilja säga. Nej, men alltså det var verkligen, då var jag på så låga nivåer att det inte var många som trodde att jag skulle klara mig.
Nej.
Och då slog det mig.
Jag menar, du är vuxen nu. Och det är ju en sak när man är barn, som du ändå var, barn, tonåring och ung vuxen. Då finns det ett ansvar från föräldrar och så här, kan man ju tro. Alltså ja. Men du kanske bodde själv?
Nej, alltså jag har alltid bott med en förälder. Men när jag varit under 18 år då, så har jag flera gånger haft ett så här, tvångsvårdsintyg som heter LPT. Så att jag har ju inte haft någon fri vilja i det hela.
Mm.
Utan jag har bara fått hänga på liksom, och göra det som folk säger. Medan när man är över 18, då har man ju ett eget val.
Ja, just
det. Då får man ju, eller ja, det är klart att man kan ha ett LPT då också, men då har man ju ändå det fria valet att välja om man vill söka behandling eller ha hjälp eller sådär.
Mm.
Och det var då 2013 som jag första gången själv sa att jag ville ha hjälp och att jag sökte hjälp själv.
Mm. Minns du, eftersom du så tydligt minns när du fick sjukdomsinsikt 2013, kan du minnas så här ett specifikt tillfälle eller en dag som du bara så här, typ kanske stod framför spegeln och bara, men gud, jag är sjuk, eller minns du något sånt?
Alltså på den tiden kunde jag ju se att jag var, att jag såg sjuk ut och jag tyckte inte om det då. Alltså då skämdes jag för hur jag såg ut väldigt mycket. Men det var liksom det här när jag inte vågade ställa mig upp i sängen för jag trodde att hjärtat skulle sluta slå liksom, av den ansträngningen som det liksom började gå upp för mig att det här är fan inte bra.
Och den rädslan, eller var du rädd då?
Jag var för det, jätterädd. Att alltså, det var, jag var ju hur rädd som helst för att dö. Det var ju det som fick mig att vilja söka hjälp. Mm. För tidigare hade jag kanske inte, jag har alltid varit rädd för att dö, men tidigare har jag inte varit så på det sättet som det var då. Och det var liksom det som har räddat mig flera gånger, min rädsla för döden. Liksom.
Mm.
Vilket är väldigt så här orimligt i att man har den sjukdomen man har, men på något sätt så ja.
För det finns ju, i min värld finns det ju lite, inte så mycket livslust i det.
Nej.
Alltså det är ju liksom att gå emot det. Det är det som är så här, alltså sjukdomen, att förneka sig själv, det mest primära, det mest grundläggande, och bara säga, nej, men jag struntar, jag hoppar över det liksom.
Mm.
Det känns ju väldigt, för du är så klok och pratar ut, och så det känns ju väldigt mörkt att höra att ett år sedan så var det där igen liksom.
Ja, men det som händer, alltså ja, och det är sjukt mycket kan hända på kort tid om man ställer sig in på att göra en förändring liksom. Mm.
Vad ska man göra för att liksom för att nå det? Vad behöver man för nycklar? Vad önskar du att du hade haft tidigare liksom? För att inte behöva gå 7 år innan du ens fick insikten. Vad är bra? Om man säger att det sitter en 15-årig tjej nu, 14, som bara börjar liksom känna det här.
Mm.
På vilket sätt, vad skulle du vilja säga till den här tjejen? Det är ju ofta tjejer.
Ja. jag sitter ju ganska ofta med 15-åriga tjejer, tänkte säga, och pratar med dem liksom. Men det jag säger främst, det är väl liksom att försöka att, det är ju jättesvårt att säga någonting klokt, men att man aldrig ska jämföra sig med andra. Och det är väl det. Mm. Och att det är, och jag hade väl kanske behövt en sån som mig själv, som visar att det är okej att gå en annan väg än den som man tror är att man måste gå liksom. Att, och att det går. Jag hade väl behövt någon att se upp till, skulle jag vilja säga. Vilket kanske inte riktigt fanns då.
Tror du att det hade hjälpt dig? För att det låter som att mycket av den här motivationen föddes såklart i dig själv. För det är väl där man, det måste börja det här. Av att jag vill faktiskt bli frisk. Jag vill leva. För jag vill inte dö. Och det låter som att det var ingen utifrån som kom och någonstans hjälpte dig att nå den motivationen. Eller hitta den.
Nej.
Det drivet, utan det gjorde du själv. Ja. Hur hade andra runt omkring kunnat hjälpa dig tidigare?
Jag tror att kanske att folk kanske kunde ha funnits där mer. Det som hände var att alla mina vänner försvann ju. För att jag var ju som sagt väldigt ung, 15 år, eller väldigt ung nu, med folk yngre kanske, när de blev sjuka. Men, och då var det så, fanns ju ingen kunskap om hur gör man när någon blir sjuk. Men om någon kanske hade förstått att man kan finnas kvar där och att det är liksom, och veta vad de skulle, för det är ju så här, och så har de så här, efterhand har jag fått höra, men jag visste inte vad jag skulle säga eller vad gör man, men att man kanske kan få folk att förstå vad man kan göra, och det är väl inte så mycket man kan göra mer än att finnas där precis som vanligt, men att man inte blir rädd och springer därifrån liksom.
Det säger de ju också, jag drar paralleller till att prata om självmord och personer som är självmordsbenägna. Att många säger precis det där, jag vet inte vad jag ska säga, men jag, och jag vågar inte fråga. Men det som alla säger som jobbar med suicidala är att fråga. Fråga, är du suicidal, är du självmordsbenägen? Och samma kanske att du hade behövt få öppna, ärliga frågor.
Ja, men verkligen, och inte den här rädslan att, att, man liksom inte, att man är rädd för att säga fel och sådär, för att det blir mer fel när man får tystnad än om någon råkar säga någonting konstigt.
Något fel, precis. Vi är ofta rädda för att säga något fel. Jag har vid några tillfällen, kanske tre tillfällen, sett folk på stan som jag bara känt såhär, oh herregud vad sjuk hon är. Och jag har fått liksom, jag har inte gjort det, men jag har såhär velat bara såhär, hej, hur är läget?
Gör det, gå fram och fråga. Jag har gjort det. Jag, bara för ett tag sedan så såg jag en tjej som var skitledsen på stan och bara stod och grät. Och alla går förbi och bara tittar lite så här. Men jag gick fram till henne och frågade vad bra. Då var hon ledsen för hon hade varit hos sin psykolog och så där. Så gick jag med henne hem. Och det är liksom, sådana saker gör så stor skillnad hos människor. Så det är liksom, våga vara en medmänniska.
För risken är att hon kommer bara säga, fuck you, du är en idiot, jag har inga problem med mig, jag har hög förbränning. Men då har jag ändå kanske planterat något hos henne, att hon kanske på något sätt har hört det en gång till. Okej, nu var det faktiskt en kille på stan. Det kanske är någonting där.
Ja, jag tror ju på det, att det är bättre att säga, gå fram och säga, än dels för sin egen skull, men också för att man vill bli sedd.
Hon blir
man
sedd,
vill bli, man vill bli sedd, även om man om man på något sätt säger att man inte vill bli sedd, för man, för sjukdomen vill inte bli sedd. Sjukdomen vill inte ha hjälp, men innerst inne så vill man bli sedd. Man vill att någon bara ska ta en under sina armar och bara hjälpa en.
Man kan ju ofta finns det ju, alltså det finns ju så mycket andra grejer, och det kan vara en sjuk kropp liksom, eller en sjuk hjärna som skapar en sjuk kropp. Men att det finns, både du och Stefan, har ju väldigt liksom härlig utstrålning och i det här liksom bakom, kanske man kan säga något, så bara hej, hur är läget liksom, du verkar
Men det är ju bara som man säger till när det handlar om mobbing och så här, att bara ett hej liksom gör stor skillnad. Och det är verkligen så. När någon på något sätt ser en.
Man kanske inte ska underskatta de där små sakerna.
Nej,
att det faktiskt kan förändra någons liv. Att säga hej eller att bara en blick. Så, eller vad som helst. Vad var det när du var inlagd då 2016? Upplevde du att vården var god? För du sa att du kanske hade en annan inställning då. Och sådär. Men vad var det du uppskattade? Vad var det som var bra med den behandlingen? Eller den vården då?
Det var att det var lite, betoning på lite, mer individuellt anpassat. Tidigare är det väldigt mycket att man ska umgås i grupp och man har allting i gruppsamtal och man umgås där med 15 andra tjejer, oftast tjejer. som också är sjuka. Och när man har den här sjukdomen så finns det ju ett väldigt starkt jämförelsetänk. Mm. Mm. Och att då sätta sig i den här gruppen, det är... De påstår att det är positivt att få dela tankar, men för mig har det alltid varit negativt.
Mm. Det kan nästan som man så här ungdomsvårdsskolor och så här ungdomsfängelser och så här för unga, att det är liksom, det är så här brottsbejakande brottsskolor. Och det, jag kan tänka mig att det snarare är så här, jaha, okej, men aha, hon har lyckats bättre. Okej, men jag.
Det är inte någon som blir in, alltså, som blir inspirerad av att någon säger att ja, jag klarade min utmaning här. Utan det är ju snarare så här att man sitter och triggar varandra. Och det har jag alltid haft jättesvårt. Alltså det är ju det som har dragit ner mig på så många gånger, att man har varit tvungen att sitta bland andra sjuka. Min önskan var ju att få vård i hemmet eller vad man säger, men det finns ju inte. Men den här sista gången så var det lite mer individuellt anpassat, och det hjälpte mig mer.
Vad svårt det där just med balansen mellan att igenkänningen, det vill säga att du får höra andras berättelser och vilket kanske kan skapa en känsla av att jag inte är ensam. Det är fler som har gått igenom samma sak. För att vissa terapiformer, vissa alltså gruppterapier har ju funkat otroligt bra på vissa diagnoser.
Ja.
Till exempel borderline i DBT, så har man, som jag förstått det, så är det en del som är gruppterapi. Där man sitter och delar tankar och sådär.
Vad var det så, IDP?
DBT, dialektisk beteendeterapi. Kommer du ihåg den här mannen som vi, han med borderline som vi var lyssnade på, som föreläste om sin sjukdom? Han hade gått, strunt samt, men just med parterapi.
Om man vill veta, vad heter det, dialektisk?
Beteendeterapi. Jag är inte jätteinsatt.
Men det är inte KBT.
Det är inte, nej det är det inte. Men där i alla fall så var det en styrka just, alltså det hjälpte dem att få den här igenkänningen och att känna sig mindre ensam. Mm. Och att man kunde dela erfarenheter med varandra, så här, det här har funkat för mig att tänka så här och så här. Men vad svårt det är med vissa då, att i vissa situationer så leder det snarare till det här med jämförelse, som du säger.
Det är ju,
och det blir motsatt effekt.
Det är ju meningen att det ska vara hjälpsamt och så där. Och till viss del för någon kanske det är det, men... De allra flesta blir bara påverkade negativt. Och det är samma sak att man sitter i samma matsal och äter med 15 andra. Och alla har sina beteenden och man tar efter och man tittar på varandra. Och det är bara negativt enligt mig.
Om du hade suttit i en grupp med 10 tjejer som hade kommit ur sin ätstörning. Ja. Och som hade delat med sig av sin resa. Ja. Vad tror du att, hur hade det varit, tror du?
Det så hade det väl kanske varit lite jobbigt för att man hade känt sig kanske sämre på något sätt för att man inte har lyckats komma dit. Men samtidigt så hade det ju varit mer inspirerande än att sitta i en matsal med 15 sjuka.
Mm. Det sjuka, det är väl, för det är så sjuk, sjuk sjukdom för att den är så prestationsbaserad, kan jag tycka. Att det är så här, jag... struntar i att äta. Jag är superior. Jag säger nej till näring. Alltså det finns ju en sjuk grej i det. Och det kan tänka mig att det är som att sätta en träningsnarkoman bland 10 stycken som har slutat träna. Eller? Det skulle kunna ha samma effekt.
Ja,
jag har tränat också väldigt mycket förut, men nu har jag slutat. Jag var loser.
Ja, men verkligen. Ja, så kan det ju vara. Den är ju liksom, sjukdomen är presterande. Det blir en prestationsångest på alla håll. Dels så har man någon prestationskrav, liksom att man ska vara den som är sjukast.
Ja.
Samtidigt som man har ett prestationskrav över att man inte är frisk. Och att man känner skammen över det. Ja, men jag har inte lyckats bli frisk. Liksom.
Mm.
Samtidigt som man har ett prestationskrav att man ska vara den sjuka. Mm. Det liksom rimmar inte så bra ihop. Men,
Och mitt i alla de där prestationskraven. Mm. Jag borde vara så, jag jämför med henne si och så. Vad var det du hängde upp dig på som någonstans gjorde att du lyckades motivera dig och faktiskt gå emot alla de här tankarna och ändå fortsätta kämpa? Trots de här demonerna i huvudet som...
Det är ju skitsvårt att svara på, men någonstans så har jag väl alltid velat bevisa för alla att jag ändå kan. Och sen, alltså i början så var det så här, jag vill bevisa för alla andra att alla har fel, att jag inte är den här sjuka, att jag kan klara det här. Sen blev det mer att jag ville bevisa för mig själv att jag kunde ta mig ur det här.
Så det är fortfarande lite prestation?
Ja. det är en prestation i allting liksom. Ja. Men jag vet egentligen inte vad jag fått inspiration och sånt ifrån. Det är mer från mig själv att jag vill verkligen. Ja, det här, men så här, jag har spenderat så många år på att vara sjuk och det har inte gett mig den lyckan som jag trodde det skulle ge mig. Mm. Det har bara gett mig så otroligt mycket skit och då vill jag ändå försöka bestämma mig för att jag vill ge ett försök och se vad livet kan ge mig om jag nu släpper det här. Mm. Och det är väl det som jag liksom hela tiden drivs av, att vara mer nyfiken än rädd.
Mm. Du säger fortfarande försöka. Och det blir ju också lite skrämmande. Hur ser det här ut varje dag för dig? Är det liksom, vad händer i dig varje dag? Hur är det när du ska käka liksom varje dag?
Nej, men idag så har jag ett ganska bra förhållande till mat och sådär. Och jag har ju inte ångest över det jag äter. Utan jag är ju snarare ångest över att, ja men gud, att jag måste äta tillräckligt liksom. Att jag får ju ångest när jag råkat missa ett mål liksom. Eller så här, för att jag vill så gärna hålla det här som jag ändå har byggt upp.
Mm. Så det är en prestation i att vara nyttig nu snarare?
Ja, eller det är en prestation.
Kanske sundare prestation.
Det är en prestation i att liksom hålla uppe den vikten som jag har nått. Och att hålla uppe det friska jag har nått liksom. Det är klart det är en prestation i det. Och det kommer det väl vara fram tills att det liksom blir en naturlighet. Men för mig är det ju fortfarande inte naturligt så här, att inte ha ångest.
Vad krävs för det? Vad kommer krävas för att landa det här? Vad tror du? Liksom? För jag tänker, och hur ser det ut? Vad har du bytt det här maniska liksom,
ja,
mot nu? Har du, är det liksom tvångstankar? Eller,
nej, eller? Jag har inte bytt ut till något destruktivt igen, tänkte jag säga. Nej, men jag har hittat mitt lugn i det kreativa skapandet. Det är det som jag gör liksom. Mm. Och sen har jag en hund som hjälper till lite då. Nej, men jag har hittat mitt driv ligger i att skapa och att vara med och förändra världen, tänkte jag säga. Nej, men till en mer psykisk öppen värld skulle jag säga.
För det är ju väldigt tydligt att kunna göra skillnad och känna att man gör något bra. Ja. Det är ju något att fokusera på.
Ja.
Det kanske vore en bra grej att liksom ta, att man får hjälpa varandra, vara någon form av, kanske inte mentor, men så här, jag vet inte.
Ja, nej, men alltså jag drivs ju mycket av att få dela med mig av min historia. Inte berätta allt som har varit tungt och tråkigt och jobbigt, utan att berätta liksom mer öppet kring hur jag gör bara i dagarna. Mm. Och även prata öppet kring hur det är att, alltså reflektera öppet med mina egna tankar som jag har ändå, som kanske inte, de är inte alltid, det är inte alltid lätt liksom. Jag har ju också svåra saker, men att jag reflekterar dem öppet för att jag vet att det finns andra som känner igen sig, och det driver väl mig också liksom till att vilja utveckla. Liksom.
Vad har du nu för nycklar för att hantera kriser? För jag menar, vi alla kommer gå igenom kriser, och jag kan tänka mig att det är lätt till hands för dig att liksom att börja kontrollera din.
Ja, det är ju en sårbarhet jag har liksom. Mm. Men eftersom det viktigaste är väl att jag är väldigt medveten om det. Mm. Jag är medveten om vad jag kan må dåligt, eller som jag har mått dåligt, som har fått mig att falla tidigare. Och att jag har lärt mig att be om hjälp.
Mm,
och det är ju det viktigaste typ som jag har. Att inte gå och tro så här, nej men jag kan nog det här själv. Nej, jag vänder på det själv. Nej, det går bra snart. Jag ska imorgon ta ett tag. Utan att jag säger liksom, okej, men nu är det skit liksom.
Mm.
Men sen också att jag vet att allting går över. Alltså allting går inte över sådär. Men det problemet går över. Även om det kommer ett nytt problem sen, så går det över. Mm. Och det blir bättre. Det gör det. Alltså det finns ju. Ja, jag har ju så många exempel på hur mycket lycka jag också har funnit i livet nu liksom. Även om det är jättemycket tunga saker också som finns i livet, så kan jag alltid se tillbaka. Ja, men det där vändes ju förut till att bli det här liksom. Så det är det jag bär med mig.
Får du någon, går det någon form av terapi eller någon återkommande dagvård eller något nu?
Jag har gått i öppen vård när jag haft samtal en gång i veckan ett år. Och ska väl precis börja slösa ut det liksom. Och det har också varit en av anledningarna till att jag lyckats hålla mig så, mått så bra så länge. Att jag hela tiden haft en kontakt och liksom återkommer. För tidigare har det varit så att när jag har slutat en heldygnsbehandling så har det slutat där. Mm. Och sen ska jag klara mig själv. Nu har jag slutat en heldygnsbehandling och fått hjälp ändå en gång i veckan. Mm. Eller hjälp och hjälp. Men alltså jag har fått någon att prata med och jag har fått någon som har koll på mig. Mm. Och det är väl det som liksom har varit behövligt för min del.
Mm. Hur involverad har din mamma varit och typ dina vänner till exempel? Och så här? För jag tänker de är ändå ditt nätverk nu när du slussas ut och inte har den här andra kontakten.
Ja, min mamma har ju varit jättedelaktig, lite för delaktig skulle jag vilja säga. Alltså, så jag, men nu på senaste så har vi så försöker hon ändå låta mig ta ansvar för det här liksom. Och, men sen är det klart, ser hon att det går dåligt så rycker hon ju till liksom. Men mina vänner har jag ju inte så många. Nej. Jag är ju fortfarande, alltså så här, jag har en eller två vänner. De som jag liksom har lärt känna nu det senaste året. Och de vet jag ju finns där. Och skulle jag ju kunna liksom vända mig till om det behövs. Men där är ju min en annan så här jättesårbar sida hos mig. Att jag inte har så mycket vänner. Och att jag inte har så mycket. Och det är ju rätt... Det är svårt liksom. För att man har ingen att vända sig till. Liksom, och det är ingen som kan se. Nej. Det är ju det som hänt tidigare. Att det är ingen som ser om jag faller tillbaka. För att det är ingen, jag umgås inte med någon. Liksom. Det är ingen som märker något. Men så länge jag märker väl att vänner kommer ju mer och mer ju mer jag vågar leva.
Desto mer trygg du blir också tror jag för att
precis.
Jag tror att det kan också vara svårt att vara vän med den du har varit.
Det är jättesvårt även om jag hela tiden har önskat att det ska finnas någon där så fattar jag ju nu också att att det är jävligt svårt att vara vän med någon som är så som jag har varit kanske.
För i det där så är väl du mest vän med din sjukdom.
Ja.
Värsta fiende och bästa vän.
Ja, verkligen.
Sen spelar det väl, det kanske också spelar roll hur länge, vad det är för typ av vän. Om det hade varit någon som du hade känt i 15-20 år när du blev sjuk och som alltid har funnits där, så kanske det är lättare att stanna kvar för man har någonstans byggt upp en tillit och lojalitet och man finns där. Men om det är någon som man lär känna under tiden när man är sjuk så kanske det inte är samma...
Nej.
Man har inte samma förtroendekapital och samma grund.
Det där är svårt, det skulle jag vilja fråga om faktiskt just det där. För jag tror ju att hade jag räddat vissa vänner när jag... Eller försökt med det, när jag var yngre så hade det kanske gått illa för mig också.
Ja, men det är klart. Alltså det...
På vilket sätt gått illa?
Och då kan jag tänka... Nej, men för att det var folk som kanske var på glid. Just det här är inte så farligt. Du var på glid i dig själv liksom, såklart. Så det, men jag tror att också eftersom att du har ju ljugit för dig själv. Och det gör väl antagligen att du kanske inte är den. Alltså det blir en svår och du är antagligen väldigt egoistisk. Eller visst är det?
Ja, men alltså det är ju en jätteegoistisk sjukdom. Mm. Samtidigt som man är så extremt mån om alla andra än sig själv. För att liksom vända på någonting, jag vet inte. Men det är ju man är ju väldigt eremitisk liksom. Och det är inte så jävla lätt att nå en, men samtidigt så är ju det ofta som man önskar att någon skulle göra det. Fastän att det är jävligt svårt. Så det är en skitsvår balans.
För det blir så, vad jag tror är ju att sjukdomen har inga kompisar liksom. Du är en underbar person fast sjukdomen har inga vänner.
Nej.
För den stöter bort vänner.
Precis, med sjukdomen. Så är det ju.
Precis som Alzheimer. Man kan vara, du vet, sån som anhöriga till sån som får Alzheimer och demenssjukdomar kan bli så förbannade. Du vet, är det en person de älskar som försvinner från dem? Så,
precis. Ja.
Och på samma sätt tror jag att det kan vara
verkligen.
Att bara se en person försvinna. Som du vet, du kanske hade vänner och bara, för du försvinner in dig.
Ja, men så är det ju. Men...
Så jag ser fram emot att du liksom, när du kommer ut och börjar liksom kunna leva igen och liksom börja om på en ny kula.
Ja, men det är väl lite det man ser fram emot.
Så jag tycker ju att även om det är så att, och det är därför jag drar skillnaden på vänner som man lär känna när man är sjuk och vänner som man kanske haft innan. Nu var ju du ganska ung när du blev sjuk, så att det är kanske inte så konstigt att du inte hade massa nära vänner då.
Nej.
Men för mig så är ju kärlek att verkligen stå kvar när det stormar som mest.
Ja.
Kan jag tycka. Och jo. Att även om det är svinjobbigt. Men att fan, jag hade ju önskat detsamma om jag blev sjuk.
Jo, det är ju...
Precis som din mamma har stått vid din sida.
Precis.
Och att för henne... Man kan väl till viss del säga att ja, hon hade inget val. För att det är din för du är hennes dotter. Men vänner har ju ett val. Och där precis. Tycker jag att fan, om jag hade varit vän hade jag velat stå kvar. Hur jävla svårt den är.
Jo, men jag tror också att det handlar... Alltså så ser jag också på saken. Men när man är 15 år... och jag tror inte att andra heller... Jag förstod ju som sagt inte heller vad sjukdomen var. Och jag tror inte heller att mina kompisar gjorde det på det sättet. Så då är det ju väldigt svårt. Och sen eftersom jag har varit sjuk så här, fram och tillbaka så mycket... Så är det så svårt att bygga någon vänskap som ska hålla.
Mm.
Men sen har det ju varit jättesvårt att... Tänka sig att man ska bli frisk från någonting och komma ut i en värld där man inte har någon som väntar på en.
Mm.
Det har varit jättesvårt. Verkligen, för jag har inte haft något, jag har inte haft någonting som väntar. Det är ingen skola som står där och väntar. Det är inga vänner som står där och väntar. Det är inget jobb som står där och väntar. Jag ska liksom ta mig ut till en värld och sen ska jag skaffa mig det här.
Oh.
Och det har varit väldigt svårt. Fram tills att jag på något sätt försökte intala mig själv att jag kan inte få de här sakerna först. Jag måste gå igenom min sjukdom först. Men jag har ju velat ha det tvärtom. Att jag ska få allting först. Och sen kan jag bli frisk.
Vilken viktig insikt.
Mm. Ja.
Och det är ju du väldigt transparent med också på Instagram.
Ja.
Att du är väldigt öppen med just de här känslan av ensamhet. Mm. Och du skrev bara senast i förrgår, tror jag. Det här med att jag uppskattar alla era likes och hjärtan. Mm. Och liksom att ni visar er närvaro där.
Mm.
Men man kan aldrig byta ut. Det kan liksom aldrig mäta sig med den här riktiga ögonkontakten.
Nej.
Och kramen.
Ja, men verkligen. Så är det. Jag får ju ofta höra så här, men du som har så många följare, du är väl inte så ensam och så här.
Mm.
Men alltså, om jag bara hade fått byta ut en av mina följare mot en vän.
Ja,
alltså så här,
exakt.
Det spelar ingen roll att ha så många följare. Eller det är klart, det är jätteroligt och det ger ju någonting, absolut. Men tomheten i att vara ensam i realismen liksom, är ju ganska smärtsam.
Och det är väl den där balansen mellan att du ger så mycket nu, alltså på ditt konto och till andra. Men att du också behöver, att det är verkligen, vi behöver hitta den, att vi ger och tar.
Jo, men precis.
Du behöver ju också få på riktigt.
Ja, och det är väl sen sagt att med tiden så lär jag också få det ju mer jag liksom lever. Men jag har ju svårt att liksom... Jag har svårt att se. Eftersom jag har varit utan vänner så länge... Så har jag så svårt att tro på att det finns de som tycker om mig på riktigt.
Men ja, precis. Har du börjat liksom inse att du är en fin person och liksom älskar dig själv nu? Mm. Alltså det kanske låter klyschigt, men för att det, i grunden så är det ju bygger självförakt, skulle jag ju tro att det
handlar mycket. Jag tycker det låter så konstigt att säga jag älskar mig själv, men alltså jag tycker ju om mig själv. Mm. Och jag tycker ju om den personligheten jag har och så här, det tycker jag absolut. Mm. Sen bara hoppas jag att jag hittar folk som ser det.
Du är superskön, men jag tänker, om man har självförakt så är det ju lätt att man stöter bort folk, för man tänker, man vill inte ta in, nej, jag är
verkligen
inte värdig dig.
Så har det ju absolut varit. Alltså, så är det ju också. Jag har jättesvårt att ta in människor för att jag inte tror att jag är värd den personen. Mm. Jag har alltid sagt att jag har så svårt att ta upp folks tid. Jag kan inte förstå att folk ska liksom, men gud, ska vi sitta här och umgås? Nej, men du har väl säkert bättre saker för, och sådär. Men jag börjar väl bli bättre på det också, försöka.
Jo, bara att du uttrycker det behovet av oss. Jag skulle jättegärna vilja ha fler vänner. Och så här. Det tyder ju ändå på att du faktiskt känner att jag har ett behov av, och jag förtjänar faktiskt vänner. Och jag är värd att bli älskad.
Ja, men
och
det
bli omtyckt. Så att bara att du uttrycker det tycker jag är, i alla fall för mig, ett bevis på att du faktiskt har självkärlek.
Jo, ja, men så är det ju, tror jag.
Faktiskt. Hur mår du är det väldigt upp och ner från dag till dag, eller mår du generellt bra?
Alltså grunden är ju bra.
Mm.
Men det skulle jag verkligen vilja säga. I grunden mår jag ju bra. Men sen är det ju så mycket som... Ja, men det händer ju saker varje dag liksom. Och det är ju olika. Och sen utsätter jag ju mig för utmaningar. Och då är det klart det blir jobbigt ibland. Och sen upptäcker jag ju livet liksom med att jobba och sådär. Och hitta på nya grejer. Så träffa nya människor, jobba. ja, hitta på saker liksom. Allting blir ju jobbigt ibland. Kanske blir lite luddigt där. Men...
Nej, men och sen allt som är nytt är väl precis. Jobbigt för kroppen. Alltså det blir en chock för kroppen.
Ja, precis.
Oavsett om det är positiva saker. Men det är fortfarande så här, oj, ja. Det här har jag inte gjort förut.
Och
hjälp.
Det är så mycket som är nytt. Mm. Eftersom man upptäcker livet på nytt. Mm. Och då blir det så här, jag känner mig väldigt otrygg. Ja. När jag inte är i det som jag verkligen är trygg med att vara hemma liksom.
Mm.
Och då blir det jobbigt att utsätta sig för otrygg. Mm. Samtidigt som jag som sagt försöker se nyfikenheten större än rädslan.
Mm.
Så det är, men samtidigt så, ja, det får vara jobbigt liksom. Mm. Det är ju klart det är jobbigt liksom.
Mm.
Men det betyder ju inte att jag gör någonting destruktivt med mig själv. Och det är väl det som är min nya lärdom liksom. Att jag kan ha det jobbigt, men jag behöver inte göra någonting dåligt mot mig själv.
Ja. Du kan ha tankar, du kan ha känslor, ja. Men man behöver inte agera på det som att det är sant. Eller
precis.
Som att de tankarna vill en väl.
Precis. Mm.
Vilken fin tanke det där med att du låter inte rädslan ta över, utan att nyfikenheten någonstans får vinna.
Ja, men precis. Alltså, jag kommer ju aldrig säga så här. Det finns ju så många quotes som bara att man ska vara fearless och så här.
Ja.
Men det kommer jag aldrig bli. Jag kommer alltid ha massa rädslor, men jag kommer inte... Jag kommer alltid försöka låta nyfikenheten vara starkare. Mm. Så att jag vågar göra det ändå.
Om man säger att det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.
Precis.
Rädslan kanske vi inte kan komma ifrån.
Nej.
Men det är vad vi gör med den.
Precis.
Om vi agerar på den eller inte.
Mm.
Hur hittar man dig om man vill? För du har ju blogg och du säljer foton och du jobbar som fotograf. Och du gör hur mycket som helst. Och säljer assnygga t-shirtar som heter Fuck Normal. Uh-huh. Eller Normal. Säger du Normal?
Fuck Normal säger jag.
Fuck Normal, ja.
Med KC.
Mm.
Nej, men jag finns på Instagram på Pillan Tillaus.
Mm.
Där
vi länkar allt. Också i det här avsnittet så att man hittar dig. Är det någonting som du vill tillägga? Något som du känner är viktigt att säga till de som lyssnar? Eller?
Det finns ju jättemycket.
Ja, såklart. Vi kan sitta i 8 timmar
till. Men några avrundande ord. Dels från två perspektiv. Vad skulle du vilja säga avslutande ord till de här, den som sitter just nu och bara kanske är på väg att falla dit? Eller är i det. Och så också anhörigperspektiv. Vad ska man göra som anhörig?
Först vill jag säga att man vågar söka hjälp. Och våga lita på att det kan bli bättre. Eller att det går att få det bättre.
Mm.
Och som anhörig, våga prata.
Våga prata, våga fråga.
Mm. Våga finnas kvar.
Det ska jag ta med mig. Även att jag faktiskt till och med om det är främling på stan. Om jag känner att det är, då ska jag...
Det kan faktiskt förändra någons liv.
Ja, eller hur? Mm. Och då fick det här samtalet förändra mig som faktiskt potentiellt kan förändra någon annans liv.
Precis.
Mm.
Vad häftigt. Tack så
mycket. Tack snälla Pillan för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara här.
Tack.
Hej då ni som lyssnar. Puss och kram.
Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.